Har ni annars någon fråga kring detta med tron och rättfärdiggörelsen som vi var inne på en del på förmiddagen? Jag tror att vi har talat med varann mycket om det här och det är ganska klart. Jag tror att ni också förstår vilken knipa man kommer i om man undervisar fel på den här punkten. Om man som en förutsättning för tron kräver det som är trons frukt, då hamnar man i en verklig knipa. Om man som en förutsättning för att kunna tro och vara glad över att mina synder är förlåtna kräver att Gud först ska kunna se frukter av tron, nämligen att jag börjar att älska Gud och verkligen har fått en ny människa som vill det goda, då är det ju helt omöjligt. Och ni förstår vilken kamp och vilken lovpräldom många människor kommer i när man blandar samman trons grundval med trons frukter. Det blir ju att tro på sin tro. Eftersom ni inte frågar direkt om det här så tror jag går vidare då så länge vi har tillfälle efter det här föredraget och efter nästa och ikväll att ställa frågor och samtala. När det gäller tron och när det gäller nåden, tron alena och nåden alena, så ska man, så bör man också komma ihåg detta, att även de som menar att Gud måste först se en viss förändring hos oss, en viss förbättring, en ny gudfruktighet innan han kan förlåta. De som framställer det så bakvänt, de kan samtidigt tala väldigt kraftfullt om Guds nåd. Och till och med om nåden alena. Man kan nämligen mena olika saker med Guds nåd. Olika saker med nåden alena och olika saker med tron alena. Och jag ska gå in lite grann på det, tänkte jag nu, den här timmen och nästa timma. När det gäller nåden alena så är den rätta innebörden inte bara att tänka på vad Kristus har gjort för oss till vår återlösning och hur han utan vår hjälp och medverkan har fullbordat återlösningsverket. Det är många med på, att det är naturligtvis till 100% Guds verk och det är nåd alena. Men i begreppet nåden alena så tar vi också in hur frukterna av Kristi återlösning kommer mig till del, hur det överräcks till mig och blir mottaget hos mig, gör mig till en mottagare eller till en troende människa, föder mig på nytt. Alltså tredje trosartikeln. Många, i synnerhet inom pietismen, begränsar nåden alena till andra trosartikeln och så tänker de, ja men visst, det är klart att vi lär nåden alena. Andra trosartikeln handlar ju om vad Kristus har gjort för oss till vår återlösning. Men det Kristus gör nu, det den helige ande gör nu, hur han genom nådens medel överräcker den rättfärdighet som nu är vunnen och upptänder tro hos oss. Nej, då är det inte längre för många nåden alena. Utan då är det frågan om att vi på något sätt, på rätt sätt, samarbetar med de krafter som Gud ställer till förfogande. Så att det blir någonting. Då uppfattar man ofta nåden som vissa kraftresurser vi får. Men det hänger ytterst på människan om det ska bli något resultat. Om det ska bli tro. Om det ska bli nytt liv. Om det ska bli en förvandling. Om det ska bli en ny födelse, en ny människa. Och det kan man uttrycka på olika sätt. En del kan uttrycka det grovt, att man måste då gå Gud till mötes. Man måste avgöra sig på något vis. Eller man uttrycker det lite finare. Man säger nej, det kan vi inte. Vi kan inte gå åt rätt håll. Men vi kan låta bli och gå åt fel håll. Då uttrycker man samma sak men lite finare. Lite mjukare. Det hänger på att du låter bli att göra motstånd. När man har en sån här lära så tror man att man lär bibliskt om nåden alena. Man kan till och med tro att man är lutheran. Men det man i själva verket lär är vid sidan av Guds ord och vid sidan av den bibliskt-lutherska bekännelsen. Det märker man om man ger akt på vad Bibeln lär om människan. Avgörande är här Bibelns lära om människans syndafördärv eller arvsynden. Människan har genom synden inte bara blivit lite grann skadad, lite grann förstörd. Utan hon har hamnat i fängelse, i mörker. Ja, hon har blivit andligt död. Och en som befinner sig i mörker, i blindhet, är blind, är andligt död, kan ju inte hjälpa till sin räddning, utan måste bli räddad. Kan inte ens vinka, kan inte ens ropa kom och hjälp mig, utan måste bli uppletad, funnen. Och det är ju det stora undret och det stora tacksägelseämnet för en kristen. Han måste säga obegripligt att Gud har varit så god emot mig, som i min blindhet har så föraktat honom, hånat honom, jag varit så fientlig mot honom. Paulus säger i Romarbrevet att köttets sinne är fiendskap emot Gud. Och innan vi har blivit troende, då är vi bara kött. Då är vi den gamla människan som i Bibeln kallas för köttet. Och vi har ett kötsligt sinne. Det finns ingen gnista av tro eller kärlek till Gud kvar hos oss efter syndafall. Men när vi har blivit funna och kommit till tro, då är det stora tacksägelseämnet att Gud ändå trots denna fiendskap och denna blindhet och detta motarbetande. Vår bekännelse beskriver ju det med att vi är mer döda än stock och sten. För en stock och sten är döda på det sättet att de ligger där de ligger. Men vi som andligen döda, vi ligger inte ens där vi ligger, utan vi motarbetar och håller emot. Och att Gud ändå har letat upp oss och skänkt oss sin förlåtelse. Och säger att han älskar oss och tar emot oss som sina barn. Och förklarar oss rättfärdiga för sin sons skull. Och säger att all skuld är betald. Det kan du glömma bort, det är redan betalt. Det är det stora tacksägelseämnet. Och då gäller alltså begreppet nåden alena. Inte bara att Kristus har gjort försoningsverket. Utan när nyheten om detta når oss och när frukterna av det överräcks till oss, när han kommer och hämtar oss ur fängelse och tar oss där ur, det är nåd alena. Kom alltså ihåg detta, att många begränsar detta med nåden alena till andra trosartikeln, att Kristus har återlöst oss, och tillämpar det inte på hur anden genom ordet letar upp oss och förlåter oss, skänker oss tron, klär oss i Kristi rättfärdighet. Den tredje trosartikeln. Det är också typiskt om man lär att människan har möjlighet att säga sitt ja, nu ska du avgöra dig och sådana saker, så har man en annan lära om människan. Man ser inte hur oförmögen hon är och hur sjuk hon är, ja, hur andligt död hon är, utan hon har vissa möjligheter och vissa krafter. Till detta kommer då att begreppet nåden inte i första hand är det som Bibeln säger om nåden, alltså att Gud ser med välbehag på oss. Därför att han ser oss genom sin son. Han tillräknar oss sin sons förtjänst. Att Gud är nådig emot mig, att han alltså med välbehag och kärlek ser på mig därför att Kristus har gottgjort allt. Det är nåden. Sen talar visserligen också Bibeln om nådegåvor. Den talar också om kraft som vi får. Men det handlar då om den människa som har blivit född på nytt genom Guds verk alena, genom andens verk, genom evangelium, i dopet eller i predikan eller genom Bibelns läsande. När jag har kommit till tro så berättar ju skriften hur Gud på olika sätt styrker och hjälper den nya människan. Och hur vi alla får en eller flera gåvor av Gud. Ja, vi har alla många gåvor. Men inte samma gåvor. Gud vill nämligen att den nya människan ska arbeta för Guds rike. Och han utrustar oss på olika sätt. Och här måste vi nu se upp så att vi inte går i en fälla. När vi nu varnar för en falsk lära som vi kallar för synergismen. Med det menar vi att människan innan hon är omvänd har vissa resurser och möjligheter att samarbeta med Gud för att det ska bli resultat. Vi säger det går ju inte, hon är blind, hon är andligt död. Så kan man hamna ett annat dike och så säga när hon sen är född på nytt. Har kommit till tro, en ny människa är född hos henne. Då kan hon inte göra någonting. Då kan hon inte samarbeta med Gud. Jo, då kan hon samarbeta med Gud. Det finns en del som har blivit så ivriga och varna för synergismen så att man varnar för samarbete eller synergism mellan den nya människan och Gud. Men där råder ett samarbete och där ska det vara ett samarbete. Man måste alltså noga skilja mellan människan före den nya födelsen och efter den nya födelsen. Och om man tillämpar vad som gäller om människan efter den nya födelsen på människan före den nya födelsen, då blir det fel. Då blir det en obiblisk synergism. Men också om man tillämpar vad som gäller om människan före den nya födelsen, tillämpar det på människan efter den nya födelsen, då blir det också fel. Och det kanske har gjorts någon gång. Och så har man talat om Guds barn på ett sätt som om det vore en andlig död människa. Och vi är ju så usla och vi kan ju inget göra. Och man får inte uppmuntra och stimulera och ägga den nya människan. Men det gör skriften. Och det gör Paulus. Talar mycket till den nya människan. Kraft och lust för den nya människan att samarbeta med Gud. Att göra det Gud vill. Att älska Gud. Det får vi bara genom evangelium. Som föder en sån glädje och tacksamhet över att allt är mitt. Allt är ert, säger jag på. Men hur denna tacksamhet och nya glöd och iver och lust ska kanaliseras, det måste talas om genom skriftens förmaningar. Det ska vi inte lämna åt var och en att fundera ut själv. Då blir det ofta självgjorda fromhetsövningar som kan vara farliga. Utan det ska Guds lag, det är det vi kallar för lagens tredje bruk, eller de apostoliska förmaningarna får klargöra. Och vad händer då? Ja, då säger inte den troende, och vilket elände ska vi nu sätta igång och träda igen under loven. utan med stor glädje och iver så vill man göra det. Till sin nya människa vill man göra det som Gud tycker om. Den nya människan älskar Gud. Och sånt fanns inte förut. Det är den stora skillnaden mellan en troende och en icke-troende. Och då kommer vi in på frukterna, eller på kärleken. Tron och kärleken. Kärleken kan alltså inte vara ett krav och en förutsättning för tro. Men kärleken till Gud och till medmänniskorna är en frukt av tro. Det är nu inte en kärlek som sker av fruktan. Det är inte någonting vi måste försöka pressa fram för att få en nådig Gud. Utan det är en kärlek som kommer gärna därför att vi har en nådig Gud. Har en nådig Gud inte därför att jag har pressat fram kärlek, utan bara för Kristi skull och för att Gud är så obegripligt nådig och god emot oss. Nu har vi här vi som vill vara bibeltrogna och slå vakt om sanningen på varje punkt, som vet att lite surdeg syrar hela degen, som vet att det är farligt att göra avsteg från Guds ord även om det är aldrig så lite. Vi har här en viss svårighet eller ett problem som jag tänkte beröra lite grann. Vi har sett så mycket falsk lära. Vi har själva kanske lidit länge av irrlära. Vi kanske har bakom oss en tid av lovträldom. Och vi är så innerligt glada att vi äntligen har lärt känna Guds barns saliga frihet. Att vi har sett nåden alena. Att vi har kommit ifrån allt det där eländet med att frukta människor. Vad ska den tänka, vad ska den tycka, och så där får jag ju inte ha håret, och glasögon är väl syndigt, och slips är väl yttre flärd, och alla möjliga saker. Fria Guds barn, nu gäller det att slå vakt om det vi har fått och hålla oss till den bibliska sanningen i allt. Vi vet hur allvarligt det är att spåra ur. När vi då ska akta oss för det falska och fly falska profeter, så kan vi ibland göra oss skyldiga till ett fel. Och det vill jag fästa uppmärksamhet på nu. Det är det att vi måste ju då naturligtvis inta den här attityden mot det som är falskt. Det vill vi inte ha. Kom inte hit med det. Håll det borta ifrån oss. Släpp inte in det i våra hus. Låt det inte tränga in i våra församlingar. Låt det inte komma in i vårt ungdomsarbete. Vi vill ha Guds rena ord och sakrament. Ingen främmande lära, om än aldrig så lite. Det är sant. Men när vi samtidigt på det sättet avvisar och måste avvisa och strängt prövar allt inför Guds ord, så är det ganska lätt att det blir så här också mot alla andra människor. Alla de som inte tillsammans med oss känner Guds ord och omfattar Bibelns lära i alla dess trosartiklar. Det finns ju många sådana. Både inom den yttre kristenheten och utanför. Naturligtvis. Hedningarna är blinda för Guds ords sanning. Och många som vill vara kristna är, ja, dels uppenbara villolärare, men svaga i kunskapen. Och om vi då gentemot alla dessa människor hela tiden rör mig inte, kom inte nära, håll er borta, så förstår vi allihop att det blir ganska svårt att praktisera det skriften lär oss om kärleken, trons frukt. Hur vi alltså ska visa samma kärlek och tålamod mot de felande och mot dem i mörker, mot de skadade, de förlorade, som Kristus har visat oss. Paulus säger i Romarbrevet: glöm inte bort att ni själva var ju förut ohörsamma och i mörker. Sluta upp med den där hemska fariseiska attityden mot dem som är ännu utanför eller svaga i kunskapen. Hur ska vi klara av det här? Ja, faktum är ju att kyrkor, enligt kyrkohistorien, ofta har misslyckats. Och det är svårt för alla bibel- och bekännelsetrogna. Det är svårt för ortodoxins ivrare att samtidigt visa den rätta omtanken och kärleken mot det felande. Men enligt Guds ord ska rätt lära, fasthet i frågan om läran, att man inte kompromissar en millimeter om sanningen, ändå gå hand i hand med vänlighet och omtanke och omsorg och kärlek mot människorna. Och inte bara mot dem som är innanför, utan precis som Kristus visar sin stora godhet och kärlek mot dem som är utanför, ska vi. Tänk på Kristus när han gick här. Och till vilken förargelse för fariseerna, att han så mycket tid ägnar åt skökor, äktenskapsbryterskor, publikaner. Och tänk på hur han gisslar dem som missförstår det här med bevakandet och bevarandet av läran, så att det får gå ut över rätt omtanke och omsorg. Han berättar om den barmhärtige samariten, och han visar här hur prästen och leviten gick förbi den som låg där slagen och halvdöd. Men samariten stannade upp och tog sig an och stod för alla kostnaderna. Eller när Jesus berättar om farisén och publikanen: jag har läran, och jag är inte som denne publikan. Vi har ju också mycket att glädja oss över. Farisén ljög ju inte. Han fastade 2 gånger i veckan. Felet med farisén var inte att han ljög. Det var sant vad han sa. Och det är sant också om vi säger så här, att vi läser Bibeln och vi tror allt Guds ord. Och så räknar vi upp allt vad vi har och vad vi tror på. Och vi är inte som dessa pietister eller svärmare eller vad det är. Jo, vi måste allvarligt avslöja och varna för det som är fel. Det är ju en del av omtanken och hjälpen. Det är ju ingen hjälp om vi låtsas. Jo, vi hjälper andra nu genom att säga: det är lika bra vad ni också tror. Det är inte det det är frågan om. Men man måste skilja på sak och person. Man måste tänka på att personen som är snärjd av vad det nu är för villfarelse är av Kristus dyrt återlöst. Om vi har fattat detta med nåden alena och tron alena för egen del, då borde vi ju inte tillämpa det falskt på den där utanför och säga: han ska kunna komma till den sanna tron på egen hand. Och kan han inte det, så väck med honom. Utan vi borde ju minnas: han kan ju inte. Den som är hedning är ju blind och i mörker. Och när han försöker kanske att resa sig upp på ena knät, så ska vi inte snabbt gå dit och knuffa omkull honom, för det är så mycket som är fel hos honom. Utan hjälpa honom, resa upp honom, lägga honom på åsnan och föra honom till värdshuset, till härbärget. Gjuta olja och vin i hans sår. Jag vill alltså fästa er uppmärksamhet på detta problem, att när vi samtidigt måste göra så här mot det som förstör, bryter ner, det som är villfarelse, så så får det inte samtidigt, men det kan bli så, bli den här hållningen mot de människor som inte tillhör LBK eller som är hedningar eller som har hamnat i ett obibligt sammanhang, i en annan kyrka som inte är renlärig. Jag tror det kan också vara till hjälp om vi kommer ihåg att det finns något som heter svaghet i kunskapen. Piper's dogmatik lyfter fram det där fint, att begreppet villolärare kanske vi inte ska kasta omkring oss och tillämpa på alla som avviker från Guds ord. Utan kanske vi ska begränsa den benämningen i regel. Jag vet inte om det alltid håller streck, men i regel på den som efter undervisning ändå försvarar falsk lära och vill sprida den. Det är en villolärare, en falsk profet, en irrlärare. I annat fall så skulle man kunna säga att i den finaste, mest renläriga kyrka, där finns det villolärare. Därför att från ena dagen till den andra så glömmer vi vissa saker och blir lite svaga i kunskapen. Vi kan inte alla precis rätt och riktigt redogöra för allt bibelenligt. Vi behöver på nytt få undervisning. Det är ju därför vi har varann, bröder och systrar. Det är därför vi har församlingar och lärare, för att bli uppbyggda och hjälpta. Vi är alla svaga, mer eller mindre. Och då är det viktigt att komma ihåg att också inom andra samfund där man kanske är helt vilsen när det gäller läran om dopet eller nattvarden eller det yttersta tingen eller någonting annat, att utgångspunkten är att det inte är villolärare förrän vi har fått tillfälle att förvissa oss om att man förkastar öppet Guds ord och försvarar efter rätt undervisning det som är falskt. Så finns det många som är svaga i kunskapen. Vi måste glädja oss åt att om vi möter någon som säger: jag tror att Jesus Kristus är Guds son, han är världens frälsare, han har dött för mina synder, och det är jag så oerhört glad och tacksam för. Tänk att han har förlåtit mig min synd. Han har gått in i mitt ställe. Jag vet att han har uppstått. Han är min och hela världens frälsare. Om jag hör någon säga detta som samtidigt har fått felaktig undervisning om dop och nattvard och många andra saker, och alltså i de styckena är förvirrad, svag, okunnig, vilseförd, så gläder jag mig åt den bekännelsen. Här har jag hittat en kristen. Men en kristen som behöver mycket hjälp, mycket undervisning, mycket förmaning. Om jag mot en sån kristen, när jag finner att ja, men han lär ju fel eller tror fel om det och det, intar den här hållningen, så kan ni ju räkna ut själva att jag kommer inte att kunna hjälpa den. Och jag visar inte den kärlek och omsorg om hans själ som min frälsare har visat mot mig. Hur okunnig och vilseförd var inte jag? Jag är inte född med en rätt biblisk tro. Och många av oss här, vi har inte haft en rätt och klar biblisk bekännelse i så många tiotal år. Kanske inte ens i 10 år. Kanske inte ens i 5 år. Nej, den här människan som jag tar som ett exempel måste jag ju då med omtanke och omsorg försöka att hjälpa. För jag vet att det är farligt att inte vara fast grundad i ordet, att vara vilseförd i olika andra läroartiklar. Men utgångspunkten är att det är en människa som är svag i tron och behöver mycket hjälp. Och det är först när den människan, om det sker, om den människan säger det tror jag inte, det förkastar jag, vill inte veta av detta, eller det behövs inte, här har Kristus fel, då först kommer det vi ska kalla för kyrkotukten, eller att man av kärlek måste klargöra att då går du bort ifrån Kristus. Och ett sånt medvetet avståndstagande kan inte, då kan inte tron överleva. Det kan inte stå jämsides med tron. Men kanske att vi ibland har varit för snabba. När det har varit frågan om svaghet i kunskapen så har vi sett alla andra är villolärare. Det är ingenting för oss. Vi ska ju ömma för alla själar. För hedningarnas själar och för själarna av vilket samfund de än finns. Och hur ska vi kunna förmedla till dem en rätt undervisning om frälsaren, om vi som är hans representanter eller lärjungar återspeglar eller ger vittnesbörd om något helt annat än det som vår frälsare är? Ska vi kunna förmedla hans omtanke och kärlek om vi själva inte visar någon som helst omtanke? Låt oss nu börja där vi bor. De som bor rakt över gatan eller snett över gatan, de har snart klurat ut att vi är någon form av kristna. De märker att vi hoppar in i bilen strax före 10 eller strax före 11. De kanske ser att vi har en bibel i handen. Ja, det sprider sig på olika sätt och de lägger märke till yttre ting. Samtidigt som de förstår att vi nog är kristna, så kanske de aldrig möter någon verklig omtanke eller kärlek, eller att vi bryr oss inte om dem. Vi frågar inte efter om de går till helvetet eller inte. Eller när de har inte andlig nöd utan kroppsliga problem, visar ingen omtanke eller så, då blir det svårare för oss att sen en vacker dag efter en kurs plötsligt komma dit, ringa på dörren och så delar vi ut en broschyr. Kom till Biblikumkurs någonstans. Det kommer lite plötsligt och hänger liksom inte ihop kanske. Nu menar jag inte alls att ni gör på det viset, utan jag tar tillspetsade exempel för att försöka klargöra hur vårt handlingssätt, hur mycket det betyder för att vi ska kunna nå ut med evangelium och på rätt sätt visa trons frukter, kärleken. Men om vi har visat omtanke, om vi har givit oss tid att sitta ner och lyssna, om de har upplevt oss som kristna, sådana som verkligen bryr sig om, och det har uppstått en vänskap, då kan ni se att då behöver man inte anstränga sig så mycket och säga nu måste vi ut och knacka dörr. Behövs inte. Du får rikliga tillfällen. De kommer att fråga dig om din tro. Och fråga dig vad du tar i vägen. Och fråga vad gör ni egentligen. Då har man på det sättet fått möjlighet att bära vittnesbörd om Kristus. Tänk på frälsaren, hur han visar omtanke och kärlek. Och då skapas det intresse så att han får leda människor till tro. Och jag sa leda. Människan är så blind och så stapplande. Och förstår vi detta med nåden alena, så får vi inte säga nu har jag inte tålamod längre, nu bör du fatta det här och avgöra det. Det var ju samtidigt lärt oss att hon kan inte det. Och det är givetvis sant att vår vänskap och vår omtanke och omsorg, det är inget nådemedel som föder tro. Nej, det är någonting som bara är en förutsättning som skapar en rätt miljö och situation för att det som föder tro, evangeliet, ska kunna överräckas. Men om du inte visar någon omsorg och så rusar du in till människor som du annars inte bryr dig om och så sätter du igång och predikar evangelium, så ska du inte bli förvånad om de inte hör på. Om de har tankarna på annat håll. Men har du visat omtanke och omsorg, Ja, då är möjligheten mycket större att de också lyssnar till det enda som kan ge dem tro. Upptända tro. Vad jag alltså här vill stryka under, det är att när vi samtidigt betonar tron alena, just därför att vi kan inte med vår kärlek och med vår omsorg prestera någonting som Gud tittar på och så säger han, nu ska jag förlåta honom. Nu ska jag rättfärdiggöra henne. Nu ska jag göra henne till Guds barn. Det där arbetas det på rätt sätt. Utan det är frågan om tron alena på det sättet att jag blir Guds barn, jag blir förlåten bara på grund av vem Gud är och Kristi förtjänst. Tron alena betyder att en gåva, det ges mig. Och när den gåvan har haft den effekten på mig att jag inte stöter bort den, utan jag tar emot den, jag blir glad, jag förlitar mig på den, det är mitt enda hopp, jag har blivit född på nytt, i ett ögonblick, jag är Guds barn, ja, då är inte tron längre alena. Utan, som vi sa förut, tron utan gärningar är död. Nu finns det en ny människa, en ny lust att göra Guds gärningar. Och det sägs direkt i Guds ord. Ja, Jesus säger till och med, ni ska göra större gärningar än jag har gjort. När vi läser det hoppar vi rakt upp och tänker, det måste vara fel i handskrifterna. Men Jesus syftar ju på detta, vilka han nådde med evangelium när han gick här på jorden och genom evangelium födde på nytt. Ni ska göra större gärningar. Det vill säga, ni ska som frukt av tron gå ut och genom ett vittnesbörd vinna många, många fler lärjungar. Vilket också var sant. När de gjorde som Kristus sa och hjälparen kom och de sedan enligt Guds uppdrag gick ut, ja, det blev 3000 ena dagen och 5000 andra dagen. Ja, det har blivit så stora gärningar så till och med vi här uppe i denna gudsförgätna håla har kommit till tro. Vilka gärningar! Och när vi har en gudstjänst att samlas och få höra återigen om Guds väldiga gärningar för oss och blir uppmuntrade och glada och tröstade. Vi har genom loven sett vilka eländiga, ynkliga syndare vi är. Och vi har genom evangelium sett hur obegripligt god och stor Gud är. Och vi har gått fram till nattvardsbordet och tagit emot hans kropp och hans blod till våra synders förlåtelse. Ja, då är det viktigt att vi också får höra, nu gå ut. Och då vill jag höra, vad ska jag göra? Och så får jag höra vad jag ska göra. Och jag säger, ja, det vill jag göra. Det vill jag ändra på. Det ska jag läsa. För att sen komma tillbaka igen. Och verkligen inte ha låtsas synder. Utan mycket att bekänna. Och vad jag har varit försumlig i alla fall. Och jag behöver förlåtelse. Och så får jag ny lust igen. När jag så oförtjänt blir förlåten och får höra hur mycket gott som är mitt. Vi har alltså kanske ibland så betonat tron alena att vi har kommit in på den tanken att vi som Guds barn och troende inte ska visa någon kärlek och omtanke och trons frukter. Nej, Gud vill att vi ska bli annorlunda. Gud vill att vi ska bli förändrade. Gud vill att vi ska göra gärningar. Ja, som jag sa, större till och med, som han säger, än han har gjort. Och se hur Paulus, och se hur Petrus, och se hur Johannes i sina brev gång på gång säger till dem som har fått tro. Och det säger jag er, ni ska älska varandra. Ta er an varandra och hjälp varandra. Och ta er an dem där ute. Ni ska inte sitta inom stängda dörrar. Gå ut till dem. Leta upp dem. Precis som jag, er Herre, har gjort. Han har sagt, om jag har 100 stycken och en ligger där borta, lämna dem 99 och gå och leta upp den 100:e som där ligger och inte kan resa sig upp. Det hör med till detta med tron alena. Och egentligen är det ju så att det inte är någon motsägelse här mellan att kämpa för rätt lära och visa kärlek. Eller i varje fall inte borde vara det, till det är ju endast den som har fått allt av nåd alena och är helt beroende av allt Guds ord och vill underordna sig allt Guds ord och vet att han har kommit till tro på ett obegripligt sätt bara av nåd, som verkligen har någonting att gå ut med och som också kan vara glad i tron. Vet nu att det inte är så som för Jehovas vittnen, att nu måste jag göra så mycket, tjäna så här många år för att det ska bli tillräckligt. Utan jag går inte ut nu för att vinna försoning och vinna himmelen. Jag går ut för att jag har fått försoningen. Jag är försonad med Gud. Jag har redan fri. Jag är redan förlåten. Jag är Guds barn. Det är den stora skillnaden. Det ger frimodighet. Det blir inte kramp och tvång när det är på det sättet. Och det är därför som det kallas för trons frukter. En frukt är någonting som kommer på grund av det som finns i trädet. Ett gott träd bär god frukt. Det blir en följd av tro. Det är inte en förutsättning för tro. Det är en följd av tro. Ja, därmed så är den här lektionen slut. Och det vart ingen tid för frågor igen, men då tar vi dem om en kvart. När vi ska börja nästa timma, så kan vi börja en stund med frågor idag.